Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Sanny och Svensson är tillbaka. Det är måndag och det är dags för en ny podd. Och vi har kommit till nummer 32. Jag tänkte när vi skickade ut den siffran, det finns väl inte så många som har haft den siffran, men jag hade fel.
Man tänkte 32, det är ett målvaktsnummer. Men det har ju visat sig ett ganska starkt backnummer. Vi river av tre namn direkt. Radek Hammer, nummer 32 i Färjestad. En annan 32 är just Färjestad, Magnus Nygren, den hårdskjutande guldhjälten från 2011. Och en av mina favoritbackar de senaste åren i SHL, Lukas Bengtsson, vilken elegant.
På tal om favoritbackar så finns det ju en favorit som dessvärre har lagt skridskorna på hyllan. En riktig legendar i Tingsryd, Robin Olsson, ska nämnas med nummer 32. En annan 32a som också är lite grann av en legendar i sin klubb är ju Thomas Ljungberg i HV71. Han avgjorde väl någon sadden långkörare där 95. Jag minns inte om det var kvart, semi eller final, men det var en sån där riktig midnattsmatch som han avgjorde, minns jag.
Man älskar de matcherna.
Och sen har vi Jens Bergenström, en riktig Leksandslegendar. Jobbar numera som mäklare faktiskt i Borlänge, om jag inte är helt fel påläst.
32 år i Luleå de senaste åren. Oskar Engsund, nuvarande 32an i Luleå, en riktig backtuffing som har tagit stora steg där. Sen en Lennart, det måste alltid finnas plats för en Lennart. Hur många Lennart har vi haft i modern tid i svensk hockey? Ja, Lennart Petrell igen i alla fall.
En som skulle kunna heta Lennart sett i utseendet måste ju nästan vara Jesper Dus. Kommer du ihåg han, Modobacken?
Definitivt, definitivt.
Han har ju verkligen ett aura att kunna heta Lennart.
Ja, han är en Lennart Dus.
Ja, det borde han heta. En som inte borde heta Lennart är ju Jonas Frallan Fransson. Har ju mängder av erfarenhet, Rögle framförallt, Linköping, Västerås, Västervik, har säkert missat något. En otroligt bra allsvensk målvakt. En riktigt bra allsvensk spelare var ju även Johan Boys Andersson. Mariestads frustrade Andersson som kanske hade sina främsta år i Växjö Lakers. Hade väl någon sväng till Frölunda också, tror jag.
Stämmer, det stämmer. Men då går vi in på det jag började med. 32, ett målvaktsnummer. Då tar vi två Djurgårdsmålvakter. Mikael Tellqvist med nummer 32. Vem ringde Mikael Tellqvist till för att fråga om han fick ha nummer 32 i Djurgården? Jo, till min, ja, kanske en, jag skulle nog säga att det är en, min bästa kompis kanske till och med. Petter Rönnqvist. Ja, det var faktiskt så. Tellqvist ringde till Rönnqvist och frågade: du, är det okej om jag kör nummer 32 i Djurgården? Det är klart att Petter tillät han gör det.
Men sist men inte minst, två riktiga legendarer i svensk ishockey. Vi tar och slänger iväg namnet Grigoris Panteleevs, en januarivärvning i Södertälje. Kan ha varit 2002 han var inne i klubben ett gäng matcher och spelade.
Avdelningar, januarivärvningar vi inte minns.
Och sist men absolut inte minst har vi ju André Svan, stabil tvåvägsforward från IFK Ore. Kan kanske vara en av Ores bästa spelare genom tiderna. Ja, Mikael Wikstrand får väl kanske nämnas där också.
Ja, Svan, det är nästan tröjan i taket. Varning på Svan, eller?
Ja, men det tycker jag verkligen alltså. Ja, vi är inne på avsnitt 32 och jag tänker det är väl lika bra att jag river av det här plåstret med en gång. Det här kommer vara säsongens sista podd. Lite sorgligt är det, men så är faktiskt fallet.
Ja, men vilket år det har varit. Alltså, vi jobbar ju båda inom media uppenbarligen. Du skriver, jag både skriver och tv. Men den responsen och feedbacken man har fått i den här podden, det har varit överväldigande. Det har varit ett härligt faktiskt.
Ja, det är nästan som de har glömt bort våra andra uppgifter i Mediasverige vissa stunder känns det som. Men vi ska inte hålla på och banka oss i bröstet här för responsen. Vi är givetvis tacksamma, men nu är det sista för säsongen och jag tänkte nu, när det är det, så tänkte jag nu ska jag samla på mig en hel del gött här under, som jag samlat på mig här under slutet av förra veckan för att vi ska ha med det här i podden. Så att jag oj, lovar att jag ska kunna presentera någon nyhet i SHL, någon nyhet i Hockeyallsvenskan. Jag vet inte hur många jag har samlat på mig, men jag ska försöka komma ihåg dem allihop då.
Oj, oj, oj. Men du, jag har också ett krav här nästan. Jag tycker, du har ju något form av skägg har du sparat här. Är det, kommer det, hur länge kommer det skägget sitta i?
Ah, det tror jag nästan kan ryka ikväll. Jag fattar inte hur du kan leva med det. Alltså jag tror bara det är en 8-10 dagar jag har haft det här nu. Och, nej, det känns inte som det är jag faktiskt.
Jag tycker du ser mer hunkig ut i skägg faktiskt.
Tala för dig själv.
Nej, men jag tror vi ska dra igång någon kampanj. Svensson med skägg 2021 eller något sånt där.
Ja, men nu är det 2020. Nu är det
2020. Ja, men du får spara till 2021 om du ska kunna komma upp i min nivå, tänker jag.
Ja, jag tror inte det hade behövts mer än ett par veckor. Men nej, mitt skägg ska vi kanske inte prata så mycket om. Det är ännu inte så mycket att hänga i granen.
Men du, jag ser fram vilket avsnitt vi har framför oss när du ska avslöja. Du har ju en hel liksom en... Ja, jag vet några som du har där i alla fall, men jag har inte riktigt koll på alla. Så det kommer väl kanske någon liten överraskning för mig också.
Jag hoppas det i alla fall. Det är någonting som jag har hållit där lite på halster i alla fall.
Men du är inget avslöjande om den tröjan jag har på mig. Du ser vilken tröja jag har på mig.
Jajamän, han är med denna veckan också. Dammis.
Damberg materialen. Den här tröjan som jag köpte av HV71, Dammis tröjan. Varje podd ska jag ha den från och med det var 3 veckor sedan. Men nu ska jag alltid ha den här.
Jag tycker vi ska börja den här podden med att vi ska slänga oss ner i Örebro. Vi tar väl vid lite grann där vi avslutade sist när du klämde in en 5-poängare i Elite Prospect-spelaren med Marcus Weinstock. Och under veckan så annonserades det att Weinstock inte ska vara kvar i Örebro efter 10 säsonger. Och vad tänker du? Jag tänker ju att det är en trotjänare till som försvinner från en klubb, men det verkar inte som att det finns något raseriutbrott i Weinstock på något sätt här.
Nej, det gör det väl inte, men det här är väl, ska vi säga, den första trotjänaren som jag riktigt känner med eller för. Weinstock hade jag gärna sett ett, kanske till och med 2 år till. Han har inte samma klös i skridskoåkningen, men sett till vad han har haft i lön de senaste åren och förmodligen vad han hade kunnat tänkt sig att spela för, vilken roll han har varit beredd att ta och skulle kunna ta. Perfekt i olika roller, kan spela boxplay, kan faktiskt spela powerplay fortfarande. Så jag är förvånad att man inte förlänger faktiskt med Weinstock. Det är väl den av alla de här trotjänarna, Jakob Blomqvist, Stålberg, Oskar Sund och Martin Törnberg, som jag verkligen känner att nej, det där hade man nog kunnat kört ett år till.
Ja, men då väger man ju verkligen in det här som du är inne på också, med det här lönekuvertet som man faktiskt måste väga in i de här sammanhangen, för att han har ju faktiskt dragit på sig 1 eller 2 bot här under säsongen, och han har ju faktiskt inte haft en lön på mer än 50 000 kronor i månaden, vilket är naturligtvis mycket pengar för en vanlig arbetare, men i SHL är det ju på den definitivt nedre halvan.
Ja, det är alltså, vi säger att en snittlön i SHL ligger på 121 000 kronor i månaden. Då är det ju bara, jag tycker att Marcus Weinstock är en medelspelare. Jag säger inte bara för att jag säger att han ska stanna, så tycker jag inte att han är en stjärnspelare. Men jag tycker att han är en medelspelare i SHL och klarar olika roller. Så att han har spelat för 50 000, det har Örebro fått för ett reapris i väldigt, väldigt många år. Och jag såg Stefan Bengtsens uttalanden där att ja, han kanske inte kan få den rollen. Och om det var en fråga från Närkes Allahanda om de inte ville ha en Johan Wiklander situation där gamla Örebro-spelaren som blev utlånad till Bofors. Men i det här fallet så är det så att Weinstock, han kräver ju ingen roll på något sätt. Jag menar, skulle han få 13:e forward så hade han köpt det.
Ja, men så är det ju. Att det blir ju en sån situation. Men å andra sidan, är det inte bättre att man bryter om man känner? Vi vet ju kanske inte riktigt hur situationen ser ut. Hur mår Marcus Weinstocks kropp? Han har spelat mycket matcher. Han har ju aldrig varit skadad i stort sett.
Nej. Och, ja, men då är det väl ännu en anledning att förlänga. Hade de sett där de senaste 3 åren att han missat 10 matcher, 15, missat 20. Då är det en helt annan sak. Typ Martin Törnberg som missar mycket matcher. Men här är det enda gången han inte har spelat. Det är ju faktiskt när han varit avstängd.
Ja, men så är det ju. Så att, men när han blir 36 så, ja, någon gång ska man bryta. Men jag kan hålla med dig om att med de pengarna och det värdet som han står för i Örebro, så tycker jag definitivt att han borde vara en av 14 forwards man har i truppen.
Alltså jag är inte den sentimentala typen. Jag vet, hockey, det är grymt på sätt och vis, att presterar du inte så får du inte spela. Det ser man ju nu, Henrik Lundqvist till exempel, New York Rangers. Och där skriker ju alla, åh, han borde få spela och de behandlar honom si och så. den enkla faktan, Rangers tycker att de har två bättre målvakter än Henrik Lundqvist. Varför ska han få vara kvar för att han har gjort 15 säsonger där tidigare? De måste ju ha det bästa tänkbara laget nu. Jag hävdar dock att Weinstock i det här fallet skulle fortfarande göra Örebro till ett bättre lag.
Nu tar du bara parti för honom, för du drog på den 5 poängar på honom i förra veckan.
Ja, han har ju spelat i Huddinge också.
Lite grann så. Men en sak jag faktiskt slogs av när jag såg att det var Bengt Sein som uttalade sig är: vem är det egentligen som styr sporten i Örebro? Jag menar, Bengt Sein är ju, han är ju anställd som en general manager, ett ord som du älskar, eller en titel älskar, som du älskar.
Han har ingen general manager aura runt, så har han det.
Ja, men vad Bengt innebär Sein. Det då?
Ja, men alltså Bengt Sein, han är lite bonny, han är skön på sitt sätt. Men en general manager är en som kommer och bär upp en kostym, en figursydd kostym, och glider in på ett möte och liksom hela rummet liksom bara: här är jag, håll käften, här är jag. Det är ju en general
Bengt Sein,
manager.
Har inte den auran då? Är Bengt Sein mer åt busschaufförshållet eller?
Nej, det är inte åt Roger Melin-hållet. Det är han absolut inte. Men han är en liten Baloo, sådär, liten skön gubbe. Han är ingen sån här general manager.
Men han är trots allt general manager, och ja, Niklas Johansson är sportchef. Och hur ska man hålla isär det där egentligen? För att Bengt Sein är ju den som bestämmer över Niklas Johansson, men Niklas Johansson bestämmer över A-laget. Och helt plötsligt så är det Bengt Sein som uttalar sig om en spelare som inte får vara kvar i A-laget. Jag känner att visst, de har väl säkert koll på grejerna, men vem är det egentligen som har det sista avgörande beslutet när det gäller saker som sker i A-laget?
Ja, det där är en väldigt intressant fråga. Jag intervjuade Stefan Bengt Sein i höstas, var det precis när han anslöt där till Örebro. Och frågade: hur ska ni lägga upp arbetsfördelningen? Ja, det får växa fram lite, utan där får vi lära känna varandra, var hans svar då. Och det är väl kanske så de måste ha hittat något arbetssätt för att göra varandra bättre, alltså ta fram sina styrkor. Men jag ser också här, Bengt Sein är ju en person som har, ja men i Bofors, Karlskrona, även i Gävle, Brynäs, han styr mycket. Han är en styrande person. Och då ska han då också ha en sportchef under sig, slash lite snett neråt. Det är ett intressant samarbete, kan jag säga.
Ja, det blir ju verkligen så. För Niklas känner jag att han är ju en person, när han får sitta på den stolen så vill ju han bestämma och diktera hur han vill ha sitt lag. Och det här var väl kanske den säsongen då han skulle få blomma. Örebro skulle få lite mer pengar i budgeten. Man värvar Emil Larsson och Robin Kovac och lite grann åt det hållet. Det var nu Niklas Johansson har tagit hundåren med dålig ekonomi och sånt i Örebro Hockey.
Ja, nu skulle han få skörda, och det är väl... Alltså, de kan ju göra varandra bättre, vi får väl se det så, Bengt Sein med hans erfarenhet. Men Niklas ska ju fortfarande vara den som driver sporten, driver A-laget framåt. En general manager ska väl ha lite den här helhetsbilden och kanske blicka framåt 3 år i tiden. Vad befinner sig Örebro nu? En sportchef kanske har ju mera här och nu, vad behöver vi nu?
Samtidigt så är det ju Bengt Sein som säkert måste godkänna det Niklas kommer med, eftersom han ändå är Niklas chef.
Ja, det är väl lite annorlunda arbetssätt då för Niklas nu. Tidigare säkert behövt bolla med styrelsen och några personer där med ekonomi och så. Men nu när han tar ett beslut, då måste ju han få det godkänt av sin chef, som då är Bengt Sein.
Men en fråga som både Bengt Sein och Niklas Johansson behöver ta tag i är ju faktiskt den här målvaktsfrågan i Örebro Hockey.
Vad händer?
Alltså det vad kan händer? Man verkligen fråga sig, för att nu, vi var ute tidigt här att de var ute efter Jonas Enroth, och senare under säsongen så meddelade då Sportbladet att det till och med var klart, och sen så började läcka ut uppgifter på att Örebro ville backa ur den här affären. Sen har det även kommit uppgifter på att Örebro vill behålla Dominik Furch, men ingenting har hänt, och nu går det lite rykten, jag vet inte alls om detta är sant, för nu känns det som att det spretar till höger och vänster, att de ska ha nått någon form av muntlig överenskommelse med både Enroth och Furch. Jag har ju bara svårt att tro att det ska vara på den nivån. Vad kommer det här utmynna är ju det jag undrar nu.
Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det känns jävligt rörigt det här. Ursäkta. Och sen har jag hört att de ska gå efter någon helt annat, att de inte ska ha någon av målvakterna, att de skulle gå på ett helt tredje spår. Jag vet inte om det stämmer, men i den här lilla hockeybubblan eller sandlådan som man sitter i ibland, så vet man inte vad man ska tro. Men Ja, Enroth och Fürst, det är ju klassmålvakter. Och man kan ju säga så här, man har ju bara råd att ha en av dem och man har bara plats för en av dem. Så, ja, så kan vi slå fast.
Dessutom så har Jonas Arntzen kontrakt som ska vara andra målvakter. Intressant är du säger att det kanske ska finnas ett tredje namn med i leken, för att man får mail och man får saker som inte stämmer. Det var faktiskt en person som mailade mig i veckan och sa att Joel Lassinantti skulle till och med vara aktuell för Örebro. men det känner jag att, kan det verkligen stämma? Nej, jag har svårt att tro det, men man ska väl aldrig säga aldrig.
Ja, men tänk dig det, vet du. Herre min gud. Kovacs, Emil Larsson och sen fansens favorit Joel Lassinantti. Nej, det är svårt. Men samtidigt, vi var inne på det förra veckan, situationen med Joel Lassinantti. Joel Lassinantti, där var ju Luleå ute och pratade i NSD och sa att det inte fanns något utrymme nu när KL-kontraktet hade gått i stöp. Ja, men då måste Lassinantti måste ha ett jobb. Han måste ju ha ett jobb liksom.
Intressant också där med Lassinantti, för att jag har fått ta del av lite information som har gått ut från Luleå Hockey till lite sponsorer. Och det var faktiskt en liten nyhet som jag tänkte ta upp här nu, att där finns lite olika citat i den här texten som har gått ut till sponsorer. Jag säger inte från vem, för det känns onödigt att säga det. Där går alltså ambitionen ut på att de vill säkra upp pengar för att behålla Joel Lassinantti. Och även att de har en förhoppning om att Nils Lundqvist ska välja att ta ett år till i Luleå Hockey. Och då är det ju verkligen bara att gratulera om de lyckas ro i hamn med det där, för att då hamnar de i en riktigt bra situation.
Det är bara ställa in säsongen 2021, det är bara skicka bucklan till Luleå. Vadå, de ska få behålla, eller ska behålla Lassinantti och ha
de har en ambition om att göra det. De försöker att hitta någon form av ekonomiska medel för att kunna behålla honom.
Men då kan man ju säga, alltså de var ju ute och pratade i lokalmedia och sa att de inte hade pengar för Lassinantti. Det var ju, jag kanske säger inte att det är strategiskt, jag ska inte hänga ut NSD jag gjort det tidigare. Men det var ju ändå ett ganska bra sätt för att få sponsorer att vakna och säga, oj, Lassinantti, det är en Luleå kille, honom måste vara kvar.
Ja, men jag tänker ju inte bara på Lassinantti, jag tänker på Nils Lundqvist, om chanserna finns att han ska bli kvar i Luleå. Det kom ju som en chock för mig, måste jag säga.
Nej, det är ju helt sinnessjukt om han blir kvar. Alltså jag tyckte också, alltså den informationen, skulle han bli kvar i en säsong till, han kan göra 45 poäng, vet du, i Luleå. Alltså han var ju så brutalt bra den här säsongen och kommer ju bli ännu bättre nästa säsong. Så att skulle han få vara kvar så har ju Luleå Erik Gustafsson, ja, bäste back, och Nils Lundqvist, etta, tvåa back där. Plus att man har då, det ser jäkligt bra ut i så fall.
Ja, men då har de ju mer eller mindre inte tappat någonting av värde, skulle man kunna säga.
Nej, exakt så är det. Och då, intressant mail du har fått ta del av, kan jag säga. Jag känner inte riktigt igen det här när du ler med skägget, men det är en annan sak. Jag ser när du har något lurt på gång, då känner jag igen leendet, men skägget lurar mig lite.
Det där skägget är ju så överdrivet så det finns inte. Men, men strunt i det, jag tycker vi går vidare från det där, för att det känns ju som att det är nästan för bra för att vara sant om det skulle hända. Men trots allt har det gått ut ett mejl till sponsorer och att Luleå försöker hitta någon lösning. Men i Luleå så har det skett en ganska stor affär under veckan som gick. Jag fick ju nys om onsdag morgon förra veckan att Per Kente och Hans Wallson skulle träffas i Luleå och göra en slutförhandling om att han skulle ta över som tränare i Björklöven.
Ja, vilken bomb. Alltså det finns ju så mycket i den som är så otroligt intressant. Nummer ett, Skellefteå, vad skriker de på läktaren? De hatar Löven.
Du kan inte säga vilka de möter. Det kan komma när som under vilken match som helst.
Och man får väl ändå säga att det är väl en Skellefteå-legendar, får vi ändå säga, att Hans Wallson är. Två av föreningens tre guld, ska jag säga, då Hans Wallson tränat dem. Och han var ju de som liksom tog död på den där guldtorkan sedan 79, mellan 79 och 2013. Så att han har ju en hög status där. Och att han kliver in i Björklövens bås, det är helt otroligt. Att han dessutom gör i Hockeyallsvenskan, han måste ju, alltså alla klubbar, så fort det har varit en tränare, någon som har sparkats eller någon ledig, vad finns det för namn? Hans Wallson kanske. Och så landar han i Löven, det tycker jag är skitcoolt.
Men vad är det som gör att Löven får tag i en sån tränare? För nu har han inte varit aktiv här sedan 2016-2017. Han sparkades i, eller nej, 2017-2018, förlåt. Slutet av december 2017 fick han ju sparken där, Hans Wallson. Är det att han, att sista lönen har trillat in på kontot nu så att han är sugen på ett nytt uppdrag? Har han fått hämta sig lite, vill visa vad han går för?
Ja, jag tror det kan vara så. Liksom fått se hockey från en annan... även om han bara var i Skellefteås A-lag i några år, så var han ju J18, J20. Så han var ju tränat länge på så sätt. Fått se hockey, luta sig tillbaka, fått liksom nya influenser, nya intryck. Sen skulle jag vilja säga, det här kan, kanske inte många tror, men jag skulle vilja säga att Björklöven är kanske en av de mest attraktiva tränarjobben i hockey Sverige. Och jag ska förklara varför. För nu, just nu, så är Björklöven kommer gå in i säsongen som en av favoriterna i hockeyallsvenskan. De kommer ha jättestora möjligheter att ta sig upp. Jag vet att det är en lång väg med slutspel och allting, men de har varit inne på det tidigare, de behöver inte slut ett lag från SHL för att ta sig upp. Och Per Kente, med det han har gjort och kunna värva spelare. Om Hans Wallson då tar upp Björklöven efter alla mörka år, då kommer han ha en legendarstatus där också. Det är ett jätte... Alltså, alltså han skulle ha en enorm status i båda städerna.
Sa du också? För att jag tror att den legendarstatusen som finns, ja, i Skellefteå är numera fans i Skellefteå.
Ja, såklart. Men samtidigt får man inte... Han är ändå lett klubben till 2 av 3 guld, som jag sa tidigare. Men jag tycker att det är en så jäkla... Den smäller högt, den här värvningen. Och jag förstår också... När jag började, ju mer jag började tänka på det, så först var jag... Chock är väl, det kanske lite stort ord. Men när jag väl hade liksom samlat mig lite, så tyckte jag ändå att... Men fan, Löven är nog en av de mest intressanta tränarjobben man kan ha i hockey Sverige.
Ja, det var rätt intressant då när jag berättade för dig där på förmiddagen innan jag skulle skriva nyheten. Jag försökte jaga Per Kente hela förmiddagen där. Han svarade inte. Men så var det strax efter lunchtid som han svarade, och lät han ju så jäkla nöjd när jag ringde upp honom. Men vi skulle ha en gissningstävling där på förmiddagen, och det tog lång tid innan du lyckades luska ut att det var Wallson som skulle till Björklöven. Så det kom ju verkligen från ingenstans.
Ja, alltså, hur många klubbar gissade jag på? Jag gissade på klubbar i SHL som redan hade tränare. Som jag tänkte, ska han gå där? Nej, men jag tror till och med jag gissade på Frölunda, va?
Ja, det kan ju vara så. Ja, det kom ju verkligen från ingenstans det där. Det ska bli intressant att se vad Wallson kan göra här i Björklöven. De kommer få ett bra lag, även om de har tappat lite spelare under senaste veckan. Herman Aktell har gått till Växjö, och så har de tappat Oliver Larsen också. Och han går väl till Oskarshamn, som vi skrev om i fredags innan det då kom ut att han skulle lämna. Så vi antar väl att det fortfarande är Oskarshamn som är aktuellt för honom.
Men det är också intressant, bara för att runda av det här med Hans Wallson. När han var då och vann guld 13 och 14 med Skellefteå, så var det många som sa att men de har så bra lag, de är så överlägsna. Ja, spelarmässigt, spelare för spelare, så hade de ett jäkligt bra lag. Men det var, jag stod ju ofta mellan båsen, dels att kommentera studion. Det jag tyckte Hans Wallsons allra största styrka var matchcoachning. Det är inte alla som klarar av den delen. Se vilka motståndarna spelar in. Spela de heta spelarna. Kunna göra om ibland i kedjor. Alltså den typen av coach tycker jag att Hans Wallson är. Och det är någonting som inte alla har. Det finns ju tränare som är jätteduktiga, men de har inte den här fingertoppskänslan i matchcoachningen. Så att det är kanske hans största styrka. Jag ser ju inte dagligen hur de tränar och så, men just av det jag ser så tycker jag det är hans styrka.
Det var ju faktiskt Jocke Fagervall, han blev ju anklagad en del när han var i Björklöven, att det kanske var just Fagervalls svaghet, att det var matchcoachningen, den här fingertoppskänslan då, som du anser att Wallson har.
Ja, det var väl kanske en sak de sökte, och jag menar, det är väl ganska sent ändå som man landar in en tränare. Jag tror säkert att Björklöven hade velat haft det klart en bit tidigare, men när man liksom lyckas sitta och vänta och landa den här, så är det ju bara hatten av. Det är klass rakt igenom.
Tror du Per Kente trodde att det här var sant när han satt mitt emot Hans Wallson i Luleå någonstans och hade ett kontrakt färdigt på ett bord?
Jag vänder på det. Tror du Hans Wallson trodde det var sant när han satt mitt emot Jesus?
Ja, det är ju i och för sig en befogad fråga. Det kan man ju verkligen säga. Frågan är då fortfarande vem som ska vara målvakt i Björklöven, och en som var målvakt under Hans Wallson under tiden i Skellefteå, han vann väl något guld under Wallson, Marcus Svensson, va?
Ja, han var ju, jag tror han var där båda, eller han var där båda åren, men det var 2014 han verkligen fick rollen som första målvakt. Året innan var han ju Joakim Eriksson, som nu är i det här Schwenninge Wild Wings i tyska ligan.
Så var det, ja. Så var det, ja. Nej, men jag får höra lite grann att Marcus Svensson faktiskt är en av målvakterna Björklöven tittar på inför kommande säsong. Han är inte klar för Björklöven på något sätt, men att de håller på att scanna marknaden. Kenta vill säkert hitta något East Coast-fynd igen, men Marcus Svensson finns med i bilden vad jag hör där, och han har ju som sagt varit under Valsson tidigare.
Ja, och då vet man ändå vilken typ av klass de jagar på en målvakt. Det är liksom, då är det en topp målvakt man ska in.
Då är ju också frågan vilken nivå Marcus Svensson håller, om han ska komma in i Björklöven, motivation och så vidare. Det borde ju ändå inte vara några problem med motivation. Har precis blivit undanskyfflad av Arvid Holm, så att det är klart att det måste finnas motivation i Marcus Svensson.
Definitivt, det är helt övertygad om. Komma till en ny miljö, jag tror fortsatt han skulle göra bra i SHL med en ny omgivning och mer förtroende än man hade här i Färjestad senaste året. Så att, jag tror fortsatt att Svensson har ett par bra år kvar i kroppen.
Men innan vi lämnar Västerbotten där uppe, så vill jag faktiskt också säga en annan nyhet som rör Västerbotten.
Herregud vad du kör, Svensson!
Nu kör vi! Nej, det är faktiskt så att Darren Nowick har bestämt sig för att stanna i Skellefteå, och då är det väl mer eller mindre så att de spikar forwardsbesättningen när Nowick nu är klar då, enligt mina uppgifter.
Ja, och Nowick var ju faktiskt en positiv överraskning när han kom in där vi är inte riktigt att säga i fjol, eller det är när podden är klar, det är i sista avsnittet, då är det i fjol, eller hur?
Då är det förra säsongen.
Ja, så han kom in och gjorde det bra den här säsongen.
Ja, men exakt. Vad var det han var bra på, tyckte du?
Ja, men tyckte han var intensiv och liksom kunde skapa lägen själv åt sina kedjekamrater, går att ha i olika roller, men framförallt den här intensiteten och ta sig till lägen tyckte han överraskade. Du ska säga att jag inte hade speciellt stora förväntningar.
En annan med Skellefteå-anknytning som också kommer att hamna i en klubb till nästa säsong är ju Erik Hanses faktiskt, hör jag också är klar. Han kommer inte bli kvar i Modo, han kommer att hamna i en ny klubb. Han kommer att hamna i Almtuna kommande säsong.
Almtuna varvade Anton Björkman också, var förra veckan.
Ja, men precis. Från Linköping. Var med under Oskarshamns uppgång till SHL. Han är ju också klar för Almtuna, som jag har förstått det.
Ja, men intressant ändå tycker jag. Hans säsong i år var ju, det var ju misslyckande skulle jag vilja säga. Han är en okej hockeyallsvensk målvakt, men kanske behöver komma till ett lag som inte har ambitioner att gå upp. Då tror jag han kan göra det bra. Och ett sånt lag är ju Almtuna.
Men det är faktiskt inte bara Erik Hanses som hamnar i Almtuna. Eller jag vet inte om den andra hamnar i Almtuna. Men jag fick ett väldigt intressant mail här. Faktiskt precis innan vi skulle sätta igång denna inspelningen. Och det är faktiskt en tipsare som brukar vara rätt på det. Men nu ifrågasätter jag honom faktiskt kraftigt. Jag borde inte göra det, för den här personen har alltid rätt. Men han hävdar alltså att Emil Berglund i Timrå, som har ett kontrakt, ska ner och spela i Almtuna nästa säsong. Som sagt, jag vill verkligen skydda mig själv, för att det här kan vara rent nonsens. Men jag tror inte det är det, med tanke på den som tipsar att han skulle då lämna Timrå för att åka ner till Uppsala och spela istället. Jag menar, han har ju precis öppnat en spelbutik i Sundsvall med Kent Nubbe Norberg, va?
Ja, och farsan Challe Berglund är med på ett hörn där också. Emil har ju rotat sig i Sundsvall och Timrå, och kapten, och är liksom lite av den, ja men han är den tydliga ledaren då för Timrå som kapten. Absolut inte den bästa spelaren. Han är ju en tredje, fjärde kedja spelare på sin höjd, men han är ju en viktig liksom symbolvärde på något sätt för Timrå eftersom han har varit där så länge. Jag vill inte ifrågasätta dina tipsar eller de som du får tips av, men den här reagerar jag, det kan inte vara sant. Så känner jag bara.
Ja, nej, jag kände exakt samma sak, så därför så vill jag bara droppa det lite lätt, och sen så får jag helt enkelt undersöka det om det verkligen stämmer. För jag har försökt få tag på både Nubben och jag har försökt få tag på Emil Berglund här precis innan vi satt igång, bara för att få antingen en dementi eller någon form av bekräftelse på det. För jag tyckte det lät ganska konstigt att han skulle ner där, med tanke på den sociala situationen också.
men kanske vill ha en större roll. Det är, alltså, han har ju ingen jätteroll, bortsett från han är kapten. Det är ju alltid en stor roll på så sätt. Men just i det spelmässiga så har han ju liksom inte en toppkedjeroll. Det är kanske sånt han söker. Jag vet att Emil Berglund, det året Timrå gick upp innan den säsongen, så vet jag att Oskarshamn hörde av sig till honom. Och han var lite sugen på kanske åka ner dit och spela. Och det var väl för att känna att han skulle få en större roll. Så det är kanske någonting som fortfarande ligger i honom, och just den känslan. Men just med tanke på hur rotad han är i spelbutiken. Jag har svårt att se det.
Jag har en teori, jag tror inte den stämmer, men han kanske vill komma närmare travhästarna på Stora Alby. Det är väl hans, vad är det, hans morfar som är Stig H. Johansson, eller?
Ja, exakt. Klassiskt namn, Stig H. Johansson. Ja. Jag har ingen trav, men det namnet klingar väl, liksom. Stig H. Johansson, det kunde man.
Han kanske vill satsa på travet och få ännu mer inside och vinna ännu mer miljoner. Därför så flyttar han istället ner kring Uppsala och där runt Solvalla då.
Vi kan säga att det är, så här mycket har vi inte pratat om Almtuna i den här podden, och det är ju roligt. Där vill jag bara göra en liten parentes. Tony Mårtensson läste jag för någon vecka sedan, som avslutade sin karriär nu sista året här var i Almtuna. Jag måste bara, så enormt mycket respekt för Tony Mårtensson. Den ändå kärleken till sporten, kom hem till Linköping efter några år i Lugano och ingen supersuccé, ner till Almtuna två säsonger, dundersuccé, liksom öst in poäng och har haft en så otroligt framgångsrik karriär. En spelare och person som jag respekterar enormt mycket.
När vi sitter och spelar in det här avsnittet så har väl förmodligen Björn Hellqvist kommit upp till Örnsköldsvik igen. För jag vet inte varför han är där, men han är ju fortfarande Modos tränare. Och han skulle då komma upp till Örnsköldsvik den här sista helgen i april för att helt enkelt återkomma till sitt jobb, som jag har förstått det. Och jag frågar är om han har något jobb att återvända till.
Jag tror du satt på Höga Kustenbron. Välkommen hem. Tror du satt en stor banderoll, det är signerat Björn Hellqvist. Välkommen hem.
Ja, förmodligen. Nej, det gjorde det givetvis inte. Men ja, jag tror inte han har gått ut och käkat öppet i Örnsköldsvik, om vi säger så.
Nej, det är svårt att se med tanke på den. Som vi har varit inne på podden, för er som inte hängt med, det är ju Björn Hellqvist som öppet har flörtat med Leksand. Tycker inte han har haft energi och bygga upp Modo igen. Ett Modo som han skrev så sent som i januari ett treårskontrakt med och nu vill lämna. Så att det är liksom, det är ohållbart. Så jag ser ju bara att han ska rita upp och packa upp grejerna och lämna Örnsköldsvik i stort sett.
Ja, det blir ju en styrelsefråga nu, som jag har förstått det. Han kommer väl förmodligen att träffa styrelsen här under den här tiden han är uppe i Örnsköldsvik. Och ambitionen från båda sidor måste väl helt enkelt vara att hitta någon form av lösning på det här.
Tänk om Johan Widerbro har hyrt in Alcatraz där och sjunger dem så här: kom hem, vi börjar om igen. Det hade varit skönt, va?
Och han bara kände. Hette de verkligen Alcatraz, de som sjöng det?
Var det inte det? Nej, vilka var det då?
Magnus Karlsson var väl med i något band.
Magnus Karlsson, okej, okay, ja men det kanske, ja förlåt Alcatraz som jag, eller Magnus Karlsson vem som jag ska förlåta. Men det, om Magnus Karlsson kommer upp dit och sjunger, han kanske har någon litet mod och hjärta, jag vet inte. Det hade väl varit lite läckert, och så sänder de det på sociala medier och livesänder och streamar. Och
hade säkert landat jättebra hos fansen, jättebra hade landat.
Det är lite som Friggebo där som, eller när hon sjöng We Shall Overcome. Det var kanske samma klar, jag vet inte riktigt.
Ja, det är det väl kanske inte. Men nej, Modo har ju faktiskt varit aktiva också i veckan som gick. Det står klart att Bartoszak lämnar och Anthony Peters heter deras nya målvakt. Hämtas in närmast från tyska ligan. Jag kan inte mycket om Peters, men de har skrivit ett tvåårskontrakt direkt med honom, så jag antar att de har bra koll på honom.
Det är klart att de har scoutat honom väl. Man insåg ju vikten den här säsongen när man fick in Bartoszak, vad det gör med en grupp och ett lag när man har en toppmålvakt. Siffrorna han har i Iselon har inte varit superbra, men samtidigt så det säger inte så mycket med tanke på att det är en annan liga, annan typ av hockey. Det var ett sämre lag, Modo ett förmodat topplag, så att det ska bli jäkligt intressant att se. Men det är ändå en rutinerad pjäs de får in, som jag menar 29-30 år, det känns stabilt.
Det är bra målvaktsålder, 29-30 år.
Ja, men det är väl då någonstans man pikar. Alltså man ändå hunnit skaffa sig lite rutin. Han har spelat i AL, East Coast. Alltså har gått den långa vägen, om man säger så. Och men har fått göra en säsong i Europa. Det tror jag är ganska nyttigt innan man kommer då till, i det här fallet, Modo.
Men jag menar, Dell är ju ändå ett ganska stort skyltfönster. Att ingen annan har snappat upp honom om han nu är bra. Ja. Ja, jag vet
målvakt, det finns så jäkla mycket målvakter. Det ska man ha klart för sig. Alltså om du bara, alltså börjar titta hur mycket svenska målvakter det finns och liksom börjar kolla finska, det är, alltså det är en uppsjö målvakter. Och vi har ju varit väldigt duktiga i Sverige med många duktiga målvaktstränare och fostra målvakter. Så att alltså det finns målvakter. Då kan smyga lite under radarn. Jag menar, vi Canera, vem hade hört talas om honom för 7-8 månader sedan till exempel?
Nej, men så är det ju. Jag funderar lite grann på det. Vad ska de kunna ha för referenser? Kan det vara så att Jan Axel Allavara har varit inblandad här? Den gamla Modobacken. Han är väl sportchef nere i Adler Mannheim nu, va?
Ja, men det är klart. Man har kontakter och liksom pratar med spelare som har spelat i den ligan och mött honom. Så att det är klart att man i det här fallet kollar mycket. Och nu, just nu finns det, finns ju sådana oändliga möjligheter att kolla upp spelare också. Dels med videosystem som man kan gå in och kolla matcher. Man kan gå i stort sett klicka och kolla samtliga räddningar han har gjort och kolla hur han spelar och titta. Framförallt kanske inte mer på räddningarna eller målen han släpper in, utan på ett grundspel. Agerar han samma sak hela tiden oavsett vad som händer? Till exempel något som inger trygghet. Så att det är klart att han är väl scoutad.
Nu kanske din bästa vän Peter Rönnqvist blir alldeles varm i hjärtat här när du levererar så intensivt snack om målvakter.
Ja, men är man min bästa kompis så får man visa kärlek till målvakter.
Men Modo nöjde sig inte bara med honom, utan ungefär samtidigt så presenterar man även Brendan Mickelson. Och om Anthony Peters är på toppen av sin karriär kanske som 29-30-åring, så får man nästan säga att Mickelson har varit på toppen av sin karriär kanske när han var i NHL, och så har han haft ett gäng år i Europa nu. Var först i Luleå och sen var han i tyska ligan, och nu har han spelat i österrikiska ligan senaste året. Vad säger vi om honom? Han är 32 år nu, Mickelson. Han var väl ganska bra ändå i Luleå, kan jag tycka.
Ja, sista året så tycker jag han föll rejält när Bulan Berglund kom in. Och nej, och bara, om man bara drar tillbaka. Om Björn Hellqvist hade varit tränare och om Björn Hellqvist hade varit med involverad i värvningarna, tror du att han har tagit in Brendan Mickelson då?
Vet inte, jag
svar ser... nej. Svar nej.
Nej, men jag tror att det finns egenskaper hos Mickelson som Modo behöver. Jag tror faktiskt att de behöver en... Jag ser det lite grann som att man behöver en pappaback i laget. Jag tror till exempel att Tobias Enström kanske inte spelar vidare, och då kanske man behöver den typen av spelare.
Ja, det är mycket möjligt. Men alltså, den här värvningen, det är, nummer ett, jag har varit väldigt förvånad. Nummer två, jag tror att det inte kommer bli speciellt bra. För något sätt är det för it's a young man's league, alltså hockeyallsvenska. Det är full fart. Alltså det är intensitet. Den har ju inte Mickelson. Jag tror, har du spelat på absolut högsta toppnivå och så går du ändå och spelar i en andra liga i Sverige. Alltså steget, det är stort, och jag tror han kommer bli blottad rätt rejält. Är man inte mentalt påkopplad i match efter match och närvaro, då är du körd. Och jag har svårt att se det. Alltså, jag kan bara relatera till mig själv och många andra spelare jag pratar med, att fan, det är inte lätt alltså. Inte lätt i SHL att vara på topp hela tiden. Och är det inte det i hockeyallsvenskan, då, jag menar, visst, han är rutinerad och har varit med, så här, det spelar ingen roll. Jag tror han kommer få det skittufft, rent ut sagt.
Stjärnvärvningen kommer att bli blottad.
Ja, där har du sista podden. Nej, vi ska vara mer en positiv klang på sista podden, tycker
vi
jag.
Vi får se vad det blir helt enkelt. Men jag har pratat med lite folk runt Modo och ja, de vill ju ha ett ganska svenskt lag. Men nu har de tagit Peters och Mickelson, och de signalerna jag hör från Modo är att de ska ha en import till som är av samma dignitet som de här. Jag har inte något namn på den, utan det ska vara något bra namn, en importspelare som de vill ha in. Och det är väl, ja, nu har du sågat Mickelson och Peters, har du väl kanske haft en bra känsla för, så det är omöjligt att bilda sig en uppfattning vad du tycker om en spelare vi inte ens vet vem det är.
Nej, men vi kan säga så här, Tambellini, det hade jag ju såklart när han värvades i fjol ingen uppfattning om, men det är en spelare på väg uppåt i karriären, som vill framåt. Mickelson är en spelare som vill förlänga sin karriär. Han vill inte uppåt drivet, alltså det finns inte där på samma sätt. Så att därför just i Hockeyallsvenskan, det är en utvecklingsliga. Alltså, jag vet att folk tycker det hatar kanske det ordet, men så är det. Man utvecklar spelare, och därifrån att lag kan bli bra och ta steget upp såklart, men 32-33 år med karriären bakom sig. Jag tror det kommer bli skittufft.
En snackis som vi absolut inte har glömt eller missat eller någonting. Vi hade ju inte alls det uppe här under förra veckan. Det var väl kanske med anledning att vi prioriterade helt andra saker. Det är ju faktiskt den här soppan som utspelar sig på Svenska Ishockeyförbundet. Och nyheten i förra veckan var ju att generalsekreteraren Tommy Bostedt avgick efter x antal år på posten. Han har väl suttit en 6-7-8 år någonting där, och det slår väl ner som en stor nyhet i Hockeysverige.
Ja, definitivt. Alltså, Tommy Bostedt har varit 19 år på Hockeyförbundet, och hade det varit under vanliga tider, om man får säga så, att Tommy Bostedt hade meddelat att han skulle avgått, så hade man ju, åh fan vad tråkigt, shit, han som har gjort så mycket. Det känner jag ju fortfarande att han som har gjort så mycket, men med tanke på alla rubriker som har varit så blir det ju ännu mer frågetecken. Vad är det som händer på det här förbannade förbundet? Och nu har ju Hockeyförbundet skickat ut ett pressmeddelande, om det var i fredags, att vi döljer ingenting, men att det är sekretessavtal, vi kan gärna häva det, förutsatt att Anders Fältenmark också vill berätta och häva det.
Så att, jag menar, ska vi säga det att Fältenmark är ju pressansvarig som har fått lämna efter 24 år på förbundet, va?
Ja, också facklig representant. Det har ju också varit en utredning om påstådd sexuella övergrepp också på förbundet, lönediskriminering. Alltså det har varit mycket saker. Men nu har man liksom, nu sköter man kommunikationen på något sätt med Fältemark via media eller via sin egen hemsida. Det tycker jag också så här, det kändes lite oprofessionellt. Samtidigt kan ju det öppna upp för att Fältemark, ja men då häver han sin sekretess, så får vi veta vad det är som har hänt. Jag vet inte, ibland en sak kan jag känna, ibland är det saker som inte tål offentlighetens ljus, som ingen skulle må bra.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Av. Samtidigt tror jag det har varit ett klimat inom Hockeyförbundet där det har varit, alltså man har stängt inne mycket saker, och det funkar inte 2020.
Så hur kommer vi vidare från det här?
Dels så måste det in en stark person, skulle jag vilja säga. Sen är inte jag helt säker på att Anders Larsson, som är ordförande, är egentligen rätt person heller. Jag tror Anders Larsson är en väldigt ambitiös som säkert vill uppåt i karriären, säkert bli någon sportminister. Alltså, han är på väg, han vill uppåt i karriären. Men jag tror samtidigt en ren du behöver inte ha en hockeymänniska, du kan ha någon helt utanför som kommer in med helt nya ögon. Så jag är inte helt främmande för att det kommer ske stora förändringar framöver heller. Och med en sån som Anders Larsson, inte han klarar att reda ut det här, att han kanske ska lämna och, ja, alltså den här soppan, den är bara jävligt jobbig att prata om. För Hockeyförbundet ska någonstans stå för, vad ska jag säga, trygghet. Och det kan man inte direkt påstå att de gör.
Om det är någon människa som pratar så mycket utan att säga någonting egentligen, så är det väl Anders Larsson den senaste veckan.
Jag tror du skulle säga mig där, för jag tyckte jag pratade jäkligt mycket utan att säga någonting.
Jag tycker du säger väldigt mycket bra saker, måste jag säga.
Nej, men du har helt rätt. Han är ju, det är ju politikers svar. Han pratar ju jättelänge, och så vet man till slut ingenting. Och det har ju varit mycket fokus nu på Anders Larsson med tanke på den här säsongen som avbröts i förtid. Och hur ska man göra med kval och så vidare. Det har ju varit fokus på honom som han aldrig hade, någon hade kunnat föreställa, ska jag vilja säga.
När vi planerade lite grann, för vad ska vi prata om egentligen? Det hittar vi alltid grejer att prata om. Men du hade något förslag här att vi skulle sätta ihop de fem bästa värvningarna i SHL och de fem bästa värvningarna i Hockeyallsvenskan. Och då har vi alltså tagit ut fem värvningar vardera som vi tycker är de bästa som har värvat så här långt. Och vi fick även in en värvning av Jakob Nilsson i Färjestad innan vi skulle spela in också. Så att han har funnits med i leken även när vi har bedömt de här värvningarna. Så att, ska vi ta börja på SHL eller Hockeyallsvenskan tycker du?
Vi drar igång med SHL då. Och jag börjar med min femte bästa värvning. Det säger jag Otto Pajanen i Leksand.
Ja, men intressant. Varför tycker du det?
Han känns som, vad jag har kollat upp, väldigt bra karaktär, bra på skridskorna, intensiv, härlig fart. Jag tror han kommer kunna gå in i en toppkedja och göra det jättebra i Leksand och liksom verkligen spetsa till det där laget. Och ingen heller så här bekväm spelare har jag fått uppfattning om när jag pratar runt, utan gedigen, bra tvåvägsspelare som kommer kunna landa på 30 poäng säkert. Och jag tror inte man ska förvänta sig 40 poäng, men 30 fina poäng och göra ett bra tvåvägsarbete. Nyttig värvning.
Jag ska säga det också, att jag tänkte så här när jag tog ut min topp 5, att nu ska jag inte slå in en massa öppna dörrar här och ta ut de givna spelarna. Nu ska det vara lite rolig lista. Så nu kommer min femma här då.
Men vänta nu, du tar en, ska vi göra den bästa värvningen eller ska vi göra den roligaste listan?
Nej, jag tycker det här är de bästa. Jag utgår från vad jag tror hur det kommer att se ut i SHL.
Okej, okay, tack.
Ja, tack. Ja. Min femma, Henrik Håkeland till Färjestad.
Okej.
Okay. Ja. Nej, att... men jag har bara hört bra saker om hans utveckling i Finland. Gjort jättebra. Först i TPS Åbo, sen i Koko var han, va? Och har gjort jättebra resultat, var bra i Timrå dessförinnan. På väg uppåt i karriären. Så jag tror att... jag tror att han kommer vara riktigt bra i Färjestad. Kommer ge Arvid Holm en bra match. Så det kommer bli en riktigt bra målvaktssituation i Färjestad med de två där. Så jag tror han kommer vara riktigt bra.
Då, ja, spännande. Då rullar jag vidare med min fjärde plats då. Mattias Norlinder, Frölunda från Modo. Jag tror att den här backen, det är en, ja, men det är väl ingen hem. Det är en kommande superback. Och i Frölunda med den jobbet som de har gjort, framförallt med backar genom åren, så kommer han explodera. Han kommer, ja, det kommer bli dundersuccé. Så Mattias Norlinder tror jag stenhårt på.
Mattias Norlinder fick ju guldgallret här under säsongen som gick, och vi vet ju vad de backarna eller de spelarna kommer uträtta i framtiden sett historiskt. Jag tar en annan bra back från Hockeyallsvenskan som min nummer fyra. Brian Cooper till Oskarshamn. Han var Hockeyallsvenskans bästa back i Björklöven. Han får allting att se så väldigt enkelt och självklart ut. Jag tror han kommer vara grymt nyttig för Oskarshamn. Kommer kanske vara deras bästa back. Så jag tror att han är en perfekt värvning för Oskarshamn.
Ja, jag, där instämmer. Jag tror stenhårt på Cooper. Du vet att du hatar bubblare. Jag jobbar alltid med bubblare. Jag får väl säga att Cooper var en bubblare på min lista utan att avslöja för mycket. Men min tredje plats, en liten doldis. Jakob Petersson. Tror han kommer få ett ordentligt genombrott i Färjestad. Säkert inte en speciellt dyr spelare. Även om centersidan nu med Jakob Nilsson som du nämnde värvade sent igår söndag. Och så har man också Gustav Rydahl som center. Så kommer ju Jakob Petersson landa in som en tredje center. Men jag tror han kommer vara jättebra för dem likväl. Så att det är en smart och bra värvning som jag tror kommer göra dundersuccé.
Samtycker faktiskt fullständigt på det. Mattias Norlinder blir min trea och han hade ju du som fyra, så vi behöver väl kanske inte dra så mycket mer om Mattias Norlinder. Jag tror att han har en superljus framtid, kommer att spela i Montreal. Det här är bara ytterligare ett avstamp fram till NHL för honom, och Frölunda har visat tidigare att de är duktiga på att ta spelare vidare i sina karriärer. Han kommer att få spela mycket och göra, han kommer helt enkelt få ett stort förtroende under Roger Rönnberg.
Ta din andra plats direkt när du är i form.
Ja, men då tar jag Jakob Nilsson till Färjestad. Man ska ha klart för sig att Jakob Nilsson, senast han var i SHL så gjorde han 18 poäng på 40 matcher. Det är väl kanske inte så starka papper och har snittat 0,53 under sin tid i AHL. Men i ärlighetens namn, Jakob Nilsson, har han spelat med så bra spelare som jag förväntar mig att han kommer få spela med i Färjestad? Ja, det har han väl kanske inte riktigt. Så att jag sätter Jakob Nilsson som min tvåa.
Ja, det var ju bra. Jag har inte honom ska jag säga, men för varför förtydliga. Jag tyckte Jakob Nilsson var bättre när han spelade med Tre Kronor än vad han var när han spelade i Mora. och lek med tanken i Färjestad. Andra kedja då med Ejdsell och Per Åslund, förutsatt att han skriver kontrakt. Det är ju, borgar ju för att kunna göra en del poäng. Men min tvåa är Linus Klasen, såklart trollgubben uppe i Luleå, som ja, fansen har saknat, de har längtat, och Hockeysverige, SHL behöver den typen av profiler också. Så att Linus Klasen kommer göra poäng, han kommer vara nyttig, han är inte här för att varva ner, han vet vad som krävs för att spela under Thomas Bulan Berglund och i SHL. Så att jag tror inte på någon flopp från Linus Klasen, som jag vet att andra gör. Host, host, Svensson. Jag tror på
nej,
Linus.
Nej, jag, han lever ju med flopprisken, och det är därför jag har ju skrivit det vid tidigare tillfälle. Så därför så, jag kan ju inte säga emot mig själv och ta med honom på en topp 5-lista då som bästa värden. Det var väl lite grann det jag var inne på, att inte sparka in och öppna dörrar. Så jag har faktiskt satt en spelare som du redan har på din lista som min etta. Jag har faktiskt satt Pajanen som etta, för jag tror jag har hört så pass goda referenser om honom. Jag menar, han var ändå MVP i slutspelet när HPK vann här för någon säsong sedan, och jag tror han kommer vara som klippt och skuren där i Leksand. Det är precis vad de behöver, och nyttig spelare, jobbar hårt. Alltså, jag har bara hört bra saker om honom, så att jag tror faktiskt det är något på honom. Han kan vara en riktigt klockren värvning.
En fråga, inte för att ta någon heder eller ära från Leksand, men Leksand var ett bottenlag i fjol, kanske inte det attraktivaste laget att gå. Varför går då en, som du säger, den bästa värvningen hittills, varför går han till Leksand?
Ja, men jag tror helt enkelt det är så att han ser möjligheter att få synas mycket. Han kanske vill vidare till någon annan större liga. Kanske få spela lite mer offensivt, även om de kommer ha sina offensiva centrar också, men han kommer säkert få spela i alla spelformer, och det är väl en bra möjlighet. Sen är det väl säkert ingen hemlighet alls att Leksand kanske har betalt bra också. Jag tror inte han är underbetald, om man säger så, men jag tror att det känns som ett bra val av honom för att ta ett avstamp i karriären.
Ja, min etta, såklart, som back ska man välja ut en back. Filip Berglund från Skellefteå till Linköping. Och hade Filip Berglund varit kvar i Skellefteå så hade jag hållit honom som ett supergenombrott den här säsongen.
Har vi inte gått och väntat lite på det här genombrottet ett par år nu då?
Ja, han hade ju slutspelet när de gick till final där mot Växjö 2018. Tyckte jag, då kändes det som att då tillsammans med Fredrik Lindgren verkligen tog steget. Sen har han varit lite i skuggan av Jonathan Pudas några säsonger. Nu hade han varit kvar i Skellefteå och fått en större roll. Men i Linköping blir han ju första back tillsammans med Jonas Junland. Kommer få spela powerplay. Linköping så kommer ha ett mer skillat lag. Jag tror stenhårt på Filip Berglund. Det blir en säsong för honom. Sen kommer han åka över till Edmonton som han är draftad och kanske till och med
han är till och med signad av dem nu.
Han är till och med, ja precis, ja, då var ju inte det någon stor grej då. Men han är, det är en riktigt, riktigt vass spelare.
Det var SHL det. Vi har även, eller du satte mig på uppdrag att plocka ut i Hockeyallsvenskan också. Jag river av nummer 5 direkt där. Sebastian Olsson från Timrå till Modo. Tycker det känns som en väldigt bra värvning av Modo. Kanske hamnat lite i skymundan av Dahlén-gänget där i Timrå. Producerade ändå starkt. Han har Modo i sitt hjärta. En ruskigt vass skridskoåkare. Jag tror han kommer vara bra.
Den jäveln, han satt ju, jag har sett någon bild, han satt ju med en jävla guld-t-shirt med Modo från 2007.
Ja, det gillar inte du, då försvann han från din lista.
Ja, men hade vi i Timrå då, vi får jag säga när jag spelade i Timrå, hade vi vunnit, hade han säkert suttit med Timrå-tröja. Han var väl den åldern han bara höll på dem som vann säkert.
Ja, det måste vara så.
Nej, men det är en bra värvning. Men jag lyfter fram som min nummer 5 Axel Bergqvist som har värvats till Karlskoga. Har spelat en säsong i den kanadenska juniorligan nu. Var helt okej i Leksand i Hockeyallsvenskan när de gick upp. Stor, stark, det här är en, nej, men det här är en back som jag tror kommer bli skitbra faktiskt i Karlskoga.
En spelare som jag tror kommer bli skitbra och ta nästa kliv i sin karriär är Anton Heikkinen, som har värvats till Södertälje från Kristianstad. En bra målskytt, gjorde väl 15 mål för Kristianstad säsongen som gick. Har fått sin hockeyfustran i HV71, har väl varit inne och spelat i SHL också. Ung, utvecklingsbar, för bättre lekkamrater. Ja, nu kan han väl kanske ha en 20 mål i sig om han får spela med rätt gubbar.
Ja, då drar jag av min 4 här då. Då tar jag Sebastian Olsson där. Och trots att han satt där med den modetröjan. Men Där är ju kommentar, du har ju sagt det mesta om honom. Så jag går direkt på min trea, Carl Johansson, som har gått till Björklöven.
Från, då är det riktigt tråkigt, för det är min trea också. Så du kan få prata med honom, så tar jag min tvåa direkt på det då.
Ja, men då kör vi Carl Johansson där, som jag tycker var ju ruggigt bra när han var i Oskarshamn. Och under Per Kenter då, med den typen av spel som de kommer spela. Det vart inte lyckat i Växjö. Han kanske skulle ha varit kvar i Hockeyallsvenskan ett år till. Var bra nu när han har varit i den österrikiska ligan. Nu är han liksom en trygg miljö, han kan spelet. Han kommer att vara riktigt, riktigt bra för dem.
Östersundskille, så får andas lite norrländsk frisk luft igen.
Bara en sån sak. Kör på det med din tvåa nu, Svensson.
Ja, han har vi pratat om redan, eller du har redan pratat om honom. Axel Bergqvist, jag hade hoppats att du skulle missa honom, men det var väl lite att hoppas på för mycket att du skulle missa en back. Han har ju gjort det grymt bra i juniorligan där bort. Han var ju inte alls någonting vi pratade om när han var i Leksand, men han har ju levererat grymt bra med poäng där borta i juniorligan, så det kändes väldigt spännande när BIK Karlskoga hade värvat honom, tycker jag.
Ja, det kändes ju som en spelare som nästan hade kunnat, ett SHL-lag hade kunnat chansa med lite som en, liksom en billig security guy, en sjunde back så.
Ja, men definitivt, men jag tror att han gör helt rätt och tar ett år i Allsvenskan, kanske får en stor roll. Han och Wille Westlund kommer väl säkert vara deras etta och tvåa.
Så är det ju, då är det en bra etta-tvåa back där. Jag på min andra plats så sätter jag Anton Holm. Jag tycker att Anton Holm var jättebra när han spelade faktiskt i Skellefteå den korta tid, och ja, men jag är förvånad att han inte fick ytterligare chans i SHL efter det han ändå visade upp de matcherna i där uppe i norr. Men i Hockeyallsvenskan så har vi sett massvis med år hur pass bra han är, hur mycket mål han gör. Han kommer få en bra omgivning med Weigel och Heinerö. Han kommer förmodligen vinna skytteligan i Hockeyallsvenskan, så att det är en klassvärmning rakt igenom.
Ja, det är nästan ett hån att jag inte har med honom på min lista, men jag tänkte lite så här att AIK
som har
gjort...
Du skulle ha en rolig lista.
Ska vara en roligare lista. Jag tänkte AIK ska väl inte få dominera hela listan, utan vi kan väl prata om lite andra spelare också. Men jag har satt Fredrik Weigel som min etta. Han är ju så enormt skicklig, levererar alltid i Hockeyallsvenskan. En sån riktig grinig jäkel som taggar till lite när det gäller i slutet av säsongen. En sån man hatar att möta. Kan hålla på med lite tjuvknep. Men samtidigt som är han skicklig. Och en sån som Anton Holm, han kommer att bli ett fruktat par. Så att jag sätter Weigel, men jag sätter även med Holm där lite grann som det paret. Så att, men jag menar, AIK har gjort många starka värvningar. Så att vi behöver inte ha en lista bara av AIK-spelare. Så att jag satte Weigel som min etta. Weigel och lekkamrater, säger jag då.
Ja, min etta... Som back vet jag ju betydelsen av en målvakt. Den här gått lite under radarn. Adam Åhman till Tingsryd.
Oj, ja, det var ju lite spännande att du satte honom som etta. Men det känns ändå intressant.
Ja, men lyssna tillbaka på avsnitt 32. Och efter en halv säsong i Tingsryd, när han är bara totalt dominerad och eftertraktad efter alla lag i SHL som vill ha liksom en potentiell första målvakt redan säsongen efter. Jag tror att Adam Åhman har det i sig. Tycker också ett smart val av han att gå till Tingsryd, där han får jobba med Micke Sandberg, som är erkänt duktig målvaktscoach, som har tagit fram flertalet SHL eller målvakter från Hockeyallsvenskan nu till SHL till exempel. Adam Åhman kommer göra, han får spela mycket, håller han sig skadefri så kommer han göra dunder succé. Skulle inte förvåna mig om han då redan året efter går tillbaka till HV och kanske tar över efter Gunnarsson och Alnefelt åker över till NHL.
Ja, men det blir intressant med såna här listor. Vi får se vem som får rätt, och vi har väl antagligen missat någon som kommer göra braksuccé. Vi ska säga det också, att det kommer ju dyka in värvningar här under våren och sommaren som också kommer aspirera på det här. Men det är intressant att du säger det här med HV71, för att nu tänkte jag faktiskt ta och drämma av det som jag tycker ändå är den mest spännande nyheten jag sitter på, för det rör faktiskt HV71 och de har värvat.
Oj, okej, okay. nu känner jag igen det, Svensson. Nu ser jag smilet där på det. Nu har du något riktigt bra på gång.
Ja, nej, men jag tror faktiskt det här kan bli riktigt bra. Jag har varit inne på att den här spelaren kommer att stanna kvar i sin klubb tidigare, men situationen har förändrats.
Släpp namnet nu, jag kan inte vänta.
Nej, men du, nu får du väl lugna ner dig lite. Nej, det är faktiskt så här att Manne Ågren är klar för HV71, Djurgårds Manuel Ågren.
Va?
Ja,
vad är det som händer? Han var väl klar, jag vet att han inte officiellt, men var inte han klar för Djurgården?
Jo, det var det som var tanken, men där har någonting kört ihop sig på ett eller annat sätt, och nu hör jag att han istället har valt att gå till HV71 den kommande säsongen.
Oj, det är ju faktiskt en jäkla bomb skulle jag vilja påstå, för att så bra som Manuel Ågren var andra halvan av säsongen, så det var en spelartyp som Djurgården saknar den här säsongen, som jag är övertygad skulle kunna få skulle fått en ännu större roll i Djurgården i år och var jättenyttig för dem. Det är ett jävla avbräck för Djurgården, alltså. Wow, det var ett sjukt avbräck.
När vi har suttit och spekulerat lite hur Djurgården kan ställa upp sitt lag, så har ju Ågren varit en sån spelare som definitivt vi har tänkt från första eller andra kedja.
Ja, definitivt, herregud. Och nu vet jag inte exakt vilka pengar det rör sig om, men förhållandevis ändå billig spelare. Ursprungstanken när Djurgården då skulle förlänga med honom var väl en hyfsat billig spelare i en första eller andra kedja. Där, ja, jag är ju, jävla vilken nyhet, ursäkta att jag svär. Jag brukar ofta svära när jag blir liksom ofokuserad, och det blev jag lite nu när jag blir lite ställd. Men om vi vänder på det, HV71. Grattis, det är ju en klockren värvning skulle jag vilja säga. Just med den farten att få in det i HV71 i en toppkedja som ändå driver rakt mot mål. Lite av den rollen, jag saknar lite det spelet åt HV71. Så att för HV71 är det ju en klockren värvning.
Han har ju någon säsong i Oskarshamn innan han gick till SHL, där han gjorde uppemot 40 poäng. Vad kan han leverera? Har han en 40 poäng i sig även på SHL-nivå?
Men lek med tanken då, vad får han för lekkamrater i HV71 då? Alltså vad har du...
Om vi kan tänka att Simon Önerud kanske kan gå på ena sidan och så en bra center med där. De ska ju värva en första center också.
Men typ Marcus Ljung då?
Ja, Marcus Ljung, om han nu spelar i Sverige. Jag tror inte Marcus Ljung spelar i Sverige, men kanske av den digniteten.
Ja, men alltså i den omgivningen med förtroende så skulle inte bli förvånad om man skulle kunna göra en 33-35 poäng nästa säsong. Alltså det ska man säga, det är bra siffror i SHL. Det är inte lätt att göra de poängen.
Där ska vi också säga det att HV71 kommer att tappa Linus Sandin, som gjorde en hel del mål för dem den senaste säsongen, eller denna säsongen heter det fortfarande. Det är ju inte en ersättare till Linus Sandin på det sättet.
Nej, men jag är fortfarande lite ställd över den faktiskt. Jag var helt säker på att han skulle stanna kvar i Djurgården. Jag liksom,
ja, men det var jag också. Och jag hörde att det till och med var klart. Så jag vet inte vad det är som har satt käppar i hjulet för det här. För att jag hörde att de var helt på det klara, båda parter, att han skulle vara kvar i Djurgården.
Men å andra sidan, Djurgården kanske då fyller på. Har några yngre spelare. De har ju William Eklund till exempel, som skulle kunna gå in och få en större roll. Men det är likväl ett enormt avbräck.
Ja, jag tänkte ju det, att om de får behålla Dick Axelsson och Patrik Berglund och då hade fått ha Manuel Ågren kvar, så hade de ju suttit på 16 forward. Så de hade ändå suttit ganska stort numerärt, och de har många unga spelare som trycker på bakifrån också. Så det är klart att de kommer ges utrymme nu. Det blir kanske inte den katastrofen för Djurgården som kanske inte skulle bygga kring Ågren, men det fanns ju en stor uppsida på honom.
Men sen kan det också, med respekt för den omvärld vi lever i nu, med sponsorer som inte klarar att kanske fullfölja sina avtal med föreningar, och föreningar som inte vet vilka pengar de har att röra sig vid, och missade intäkter, vet inte när säsongen kan starta. Vi har läst om Karlskrona den gångna veckan, hur tufft de har det. Kanske Djurgården som sitter på redan dyra, tunga kontrakt. Då måste man offra någon. Det kan ju vara en sån sak. De kanske var tvungna att offra en sån som
Absolut. Jag tror ju att Jocke Eriksson kan ju vara en av de mest ansvarstagande sportcheferna i hela ligan, som jag skulle säga. Han tänker inte bara att han ska ha det bästa laget, utan han tänker långsiktigt för Djurgården Hockey.
Ja, nej, men ja, då ska man ju försöka få in kanske Dick Axelsson då eller Patrik Berglund, och det vet man ju inte heller med ekonomin vilka av dem man kommer kunna landa. Men vi var inne på det förra veckan, hade jag fått välja två av de här tre, Berglund, Axelsson och Ågren, så hade jag försökt fokusera på Ågren och Axelsson.
En spelare som inte kommer vara kvar i Djurgården, vilket har stått klart eftersom han blir första års senior då. Men han var inne och spelade 11 SHL-matcher i Djurgården under säsongen här som gick. Rasmus Kahilainen, han kommer inte vara kvar, han kommer gå ut i hockeyallsvenskan. Det ska vara en annan nyhet som jag tänkte berätta. Han ska vara klar för Södertälje.
Ja, intressant värvning. Jag har jobbat några matcher när Kajlainen har spelat, bland annat när de mötte Linköping borta här i vintras. Förresten samma match som Dick Axelsson gjorde comeback. Men intressant spelare. Kanske inte den här supertekniska färdigheten, men bra vilja, bra på skridskorna. Skulle kunna ta sats i hockeyallsvenskan och göra det bra. Jag tror inte någon poängsuccé kommer man inte att räkna, men en gedigen bra tredje, fjärde kedja spelare inledningsvis.
Ja, men det är väl smart av honom att gå ner och spela i hockeyallsvenskan.
Definitivt, ja herregud.
Det är ju utvecklingsligan, vi säger det igen.
Ja, men alltså det är en jättemöjlighet för den typen av spelare. Det finns ju till och med spelare som måste faktiskt ta ännu ett steg ner och liksom ta sats i hockeyettan och sen jobbas upp därifrån och få chansen att spela Södertälje, ett lag som kommer liksom mönstra. Liksom ett bra lag som kommer kunna aspirera på en slutspel, eller ska vara ett slutspelslag ska jag säga nästa år. Så att, ja, intressant värvning.
Ja, nu har vi hållit på länge, men vi sa det nu när det är sista.
Ja, men sista Svensson, vi bara kör på.
Ja, nu kör vi bara. Ja, vi har fått frågor och det har trillat in mycket frågor denna veckan också. Alltså, jag vet inte om det blev någon form av rekord. Det var väl 80 plus frågor som trillade in till dig, men det har även trillat in i mailkorgen. Och jag tänkte jag drar den från mailkorgen direkt. Den kommer från Sigge, en välkänd Rögle-supporter. Det var väl han som drog av den där roliga grejen med hur mycket just, är det kvar på,
ja, just
av perioden.
Klassiker, ja, Sigge. Ja. Ja, han gillar man.
Ja, han skriver så här. Ni har tidigare avsnitt sagt att det kommer bli svårare för SHL-klubbarna att knyta till sig klassspelare på grund av coronan och försämrad ekonomin. Min fråga är om det verkligen behöver bli så. Tillgången och efterfrågan på spelare är oförändrad och pandemin slår globalt och därmed alla ligor. Hackordningen mellan ligorna kommer troligtvis vara samma som tidigare. NHL, KHL, Schweiz, SHL. Vad tror ni om mitt resonemang?
Ja, jag skulle vilja säga att Sigge har en poäng, definitivt. Men det är fortsatt så kommer det vara, alltså de bästa spelarna kommer alltid tjäna bra. Men lönerna måste gå ner och det kommer att gå ut över spelare som inte har kontrakt. För kontrakterade spelare, du kan säkert förhandla med dem och säga att de ska gå ner i lön eller diskutera. Men det kommer att gå ut över de bästa spelarna. Och då tror jag att i en liga som Sverige, där du inte har de här privata finansiärerna som du har i Schweiz till exempel, delvis i Tyskland eller framförallt i Ryssland.
Men vadå, Luleå har ju Jakob Pårso.
Ja, jo precis, jo, visserligen, men det är inte i samma utsträckning som du har en rik ryss eller en schweizare, den där schweizaren som satt och skällde ut mig i Schweiz där, han var ju hur rik som helst, den där lilla sprätten som åkte sin Maserati, han var väl god för någon miljard kan jag säga. Han var likväl en jävla idiot, ursäkta språket, men du har ju privata finansiärer som kan gå in i liksom och ställa upp för laget så på något sätt. Så att jag tror att det kanske kommer kunna gå ut över klass. Du kommer kanske till och med få svårare att locka toppspelare till SHL. Men jag tror, vad spelar det för roll egentligen på det stora hela?
Vad tänker alltså, du då?
Nej men alltså det är ju någonstans laget, känslan, ditt lag är i toppen. Alltså, det är ju det som man brinner för. Alltså om det saknas en toppspelare, det kanske, liksom, han kanske kan göra något avgörande. Men det är ju fortfarande känslan, jag saknar hockey så mycket, jag vet inte. Men det är fortfarande känslan, alltså allt runt omkring som är det avgörande. Jag vet inte, är du med vad jag menar?
Ja, nej, men jag förstår också. Alltså, när jag betalade för en hockeybiljett och gick och ställde mig på ståplats, så var det ju inte en artist på isen jag betalade för, utan det var det ju den här känslan kring att laget skulle vinna. Det är klart man vill ha bra spelare, men det är ju ändå den känslan någonstans.
Men bra spelare ger det förutsättningar att vinna. Men alla kommer ju få göra, alltså alla lag kommer få göra avkall på någonting den här kommande säsongen, om den ens startar i tid. Och det vet jag, vi har fått många frågor om också. Vad händer om det inte startar i tid? Ja, vad fan händer om det inte startar i tid? Då är det många som sitter tufft på det. Alltså alla som, ja, men även du och jag i våra roller, alla sitter tufft på det. Supportrar, klubbar, ekonomi, det är oroväckande tider och en lång sommar. Erik frågar, Erik, då tänker jag Linköpings supporter, rykte kring Jakob Johansson och monstret i Linköping.
Ja, alltså där har det finns en out på monstret som går att nyttja. Senaste rapporten jag har fått är att han inte kommer nyttja den, men det har ju även varit något snack om att AIK vill ha honom, och där är jag mer, tänker jag mer så här att Jakob Johansson är väl nog den målvakten jag skulle kunna tänka mig att han hamnar någonstans ute i Hockeyallsvenskan. Skulle kanske vara perfekt för ett lag som Timrå eller någonting i den stilen. Och det tror jag faktiskt att både Jakob och Linköping mår bra av, och givetvis den klubben som får honom. Så att Jakob är nog den som ligger närmast att hitta ett annat jobb under den kommande säsongen.
En till fråga då som jag kanske riktar mer till dig, Henrik H. Hansson. Något om vart Alvarez tar vägen? Är dörren till Malmö stängd eller större chans nu med en ny tränare på plats?
Ja, jag skulle säga att det är större chans med en ny tränare på plats. Hade det varit Peter Andersson som var tränare så hade dörren nog varit tvärstängd. För han var ju en av de spelarna som rök på önskemål av Peter Andersson. Men jag tror att den dörren ändå är stängd i alla fall för den kommande säsongen. Helt enkelt med anledning av att de har klart med sina spelare som de vill gå med på ytterforwardsplatserna högt upp i laget. Så att jag tror att kanske det är så att Robin Alvarez har nog spelat sin sista match i Malmö, men osvuret är väl givetvis bäst.
Bara för att återkoppla lite till Sigges fråga som du inledde med. Jag tror just att den spelare som kommer slå hårdast mot ekonomiskt i det här coronaviruset, det är de här kontraktslösa spelarna och typen Robin Alvarez som ligger i spannet 110, 120 till 160. Den typen av spelare kommer det finnas ganska många av, vilket gör att de spelarna måste, för att få ett kontrakt, måste kunna tänka sig att gå ner en bit i lön. Och det tror jag Alvarez, hade inte det blivit det här med corona så hade han definitivt fått ett bättre kontrakt, och han hade kanske till och med varit signad redan. Men med tanke på den osäkerhet som är, så måste då han kommer bli sittande ett tag och inte få den lönen som han anser att han borde ha haft.
Du, har kommit in mycket frågor till dig, och det är av väldigt varierande sort det här. Henrik Andersson, vi kan väl riva av en sån fråga som inte kan ha med hockey att göra, men kanske ändå, vad är den perfekta frukosten? Vad käkar man när man spelar hockey till frukost?
Havregrynsgröt, ägg, någon rågbröd, någonting sånt.
Men höll du det slaviskt när du spelade?
Ja, det gjorde jag. Jag var jättenoga med kost. Till exempel så åt jag aldrig pizza under säsongen. Bara en sån sak. Bara för att jag tyckte att det var onyttigt och jag skulle bli tung och inte hänga.
Ja, men det är väl just det där att man blir väldigt tung i kroppen när man äter en pizza. Alltså man vill lägga sig på sofflocket och man känner sig ju tung. Man är ju tung ändå, men man känner sig tung säkert ett halvt dygn efter man har tryckt i sig en pizza.
Ja, men det nu efter karriären har jag tagit igen det med råge, kan jag säga. De där, en söndag, en pizza och, ja, jag vet inte hur säger det, men ett glas mjölk till pizzan, det är gott alltså.
Alltså, så du är en mjölkdrickare till pizzan? Jag är ju mer en koladrickare, men många föredrar ju öl till pizzan också.
Ja, nej, ett glas mjölk till en calzone eller en capricciosa, det är inte fel. Men du, nu ska vi inte prata mjölk eller capricciosa. Harald Mattsson frågar, resonera lite kring Hrivík, att han tycks välja hjärtat före hjärnan. Alltså Marek Hrivík som valde Leksand före kanske andra konkurrenter, som Harald Mattsson säger det här, starkare så som Färjestad och HV71. Höken tycks tro att enda anledningen att man inte vill spela i Malmö är på grund av att man ej får tillräckligt betalt. Kan det bero på trötta fans? Nej, men berätta lite om Hrivík där. Vad tror du anledningen att han stannar i Leksand? Är det klubbhjärta?
Ja, men alltså jag tror ju någonstans att han vet vad han får, plus att Leksand kanske har någonting bra på gång, kanske blir lite taggad av en av att det kommer en ny tränare, lite så. Sen är det väl klart att Leksand har ju säkert betalt honom bra. Jag vet ju att Malmö tidigt var på honom, men det som man säger där med pengarna är ju faktiskt intressant, för att vad jag förstod det så var de inte ens nära att kunna vara med och matcha där helt enkelt, så de gav sig väl aldrig riktigt in i det, för att de pratar liksom inte samma språk. Så att det var väl mer det som jag tror att det aldrig riktigt blev aktuellt med Malmö. Jag hörde väl närmast då att det var HV och Färjestad och de som ville vara med och leka lite mer och säkert vara med i någon form av budgivning kring det.
Ja, men jag tycker att det är kul att spelare som Hrivík, att han väljer att stanna ändå i Leksand på något sätt. Oavsett om det är av lön eller vad det må vara. Men det är för, det, det är inte tal om klubbhjärta på det sättet, men det är ändå en skön signal till fansen att man trivs och man är beredd att spela vidare. Och jag tycker att Hrivík under hela säsongen, han spelade ju jäkligt uppoffrande. Han levererade offensivt. Men nu ska jag sätta det på plats, Svensson. Jag såg att du twittrade att han skulle göra norr om 45 poäng. Eller vad skrev du? 40-45 poäng?
40-45 poäng. Nej, 45-50 till och med skrev jag.
Uff, lugn nu. Det här är jag beredd att betta emot faktiskt. 37, ja, men... han gör inte mer än 37. Och då är det...
Okej, okej, men ska vi sätta 37 på någon form av gräns då, eller?
Ja, sätt 38 då.
Ja, 37,5 säger vi då.
Precis, 37,5.
Ja, och jag säger att han gör fler då. Men då bygger du ju givetvis på att han spelar 50 plus i matcher då.
Ska vi ta middagen då hos Dave på Claren Hotel Sign, eller? Då kör vi den middagen,
ja,
då.
Ja, precis. Jag är väl redan skyldig dig den där middagen, men...
Du
får en förrätt också, för jag vet att du gillar förrätt.
Ja, det är gott det, vet du.
Vi tar en av Brynäs. Tim Svanberg frågar, har Brynäs redan gjort en alldeles för dålig silly season? Har de verkligen gjort en dålig silly season? Jag tycker ju Tom Hedberg är en grym värvning av dem till exempel.
Ja, Kristoffer Berglund är väl i grunden en gedigen och bra SHL-spelare. Adam Pettersson känns ju som en spelare som har stått och stampat flera år, skulle potentiellt kunna ta steg. Man har ändå gjort förändringar i truppen och tagit bort Jakob Blomqvist, som säkert var en stark röst, men man behövde nya röster i omklädningsrummet. Och framförallt
Sallinen är ju bortplockad också.
Ja, en sån sak också. Så skulle jag vilja säga just att Peter Andersson där och även Viktor Stråle och fått in en, för första gången en analytiker också. Bara en sån sak som liksom kan ge dem ytterligare verktyg och förutsättningar att lyckas. Så att en dålig silly season tycker jag definitivt inte att man har gjort.
Nej, jag håller med. Det känns ju som att de är mer spännande än på ganska länge.
Det skulle jag vilja säga. Och då, det säger väl visserligen kanske inte så mycket när det gäller Brynäs. Ted Vincent frågar, och det är många som frågar. Det känns som att Oskarshamn, det är det laget som engagerar nu. Jag vet, det har nog aldrig skrivit så mycket om Oskarshamn som det har gjort i media de senaste veckorna här. Men Ted,
beror det på att det inte händer så mycket, eller är det för att de faktiskt engagerar på riktigt?
Ja, det händer inte så mycket. Så de är väl det lag som har varit kanske det mest aktiva på spelarmarknaden nu under silly season. Och då frågar Ted Vincent, och många andra gör det också, vad tycker ni om Oskarshamns truppbygge?
Ja, nej, men det är väl, vad ska man säga om det? Alltså, det är klart att det finns mycket uppsidor i det man värvar. Men Oskarshamn har ju ändå någonstans insett var de är i näringskedjan. De är ju kanske nummer 14 i svensk hockey. Så då får de ju värva av nummer 15 och nummer 16 i svensk hockey, vilket då är Björklöven och Modo. Så att på så sätt så är det väl rätt att man gör det. Alternativet hade väl kanske varit att ta in någonting som är helt oskoutat från Nordamerika. Då hade väl risken varit att det hade blivit som det blev här förra säsongen. Men jag minns inte ens vad de heter, de där flopparna som kom in under förra säsongen.
Nej, men alltså samtidigt så är det, de måste värva billigt och utveckla spelare. Det handlar om. Och nummer ett tycker jag man har gjort det väldigt bra att ta in en tränare i Martin Filander som är erkänt duktig just på det. Jag tror också nu när man presenterade Mattias Kärnqvist och Jeff Jakob som är där sedan tidigare, känns som en bra ändå, pigg tränar trojka måste jag ändå säga för Oskarshamn. Men ska man vara med och bråka med ISL så är det klart att man behöver få in mer spets. Jag hör att man jagar en första center till exempel. Men det som är, måste utveckla spelarna varje dag. Alla spelare måste bli bättre från första till sista matchen. Det är allt det handlar om. Och jag säger ingenting om truppbygget. Jag tycker att det är rätt intressant. Det är inte ett stjärnfyllt lag, men det är ett ganska intressant lag. Skulle potentiellt kunna ställa upp med en kedja med Tyler Keller, Palmberg och Salomonsson. Det är en bra kedja skulle jag vilja säga.
Ja, men är den första kedja då?
I Oskarshamn är det. Sen måste man få jämnhet bakom och utveckling bakom. Man ska också veta att Oskarshamn, de har ju säkert, alltså vad säger vi, kanske landar in på 32 miljoner i lönebudget. Och du som kan det där mer, vad kan Leksand ligga på till exempel?
Jag skulle tippa på, alltså nu är det ju allting utom den här coronakrisen som pågår, så att jag tippar på att Leksand hade varit någonstans norr om 45 miljoner.
Ja, då förstår man att det är ganska stor skillnad i just vilka typer av spelare man kan hugga på. Man kan inte hugga på en Hrivík, man kan inte hugga på en Otto Pajanen, till exempel i Oskarshamn. Då måste man gå på, jag ska inte säga skadat gods, men andra ansorteringen då. Dennis Lindvall frågar här, vem blir det som ersätter Fredrik Händemark i Malmö?
Ja, det är ju en bra fråga. Jag kan nästan svära på att Malmö inte vet om vem det är som ska göra det. Jag tror att man har en väldigt is i magen på den där ersättaren. Just med tanke på läget så har man ändå någonstans marknaden på sin sida, och det kommer nog finnas spelare lediga ganska lång tid här under sommaren. Så jag tror att man kommer sitta här och vänta in att det kommer rätt spelare. Och när man känner att det här känns rätt, det här är den spelaren vi vill gå med som vår första center, då värvar man den spelaren, och så kanske man har fått ner priset, för ekonomin är som bekant inte särskilt bra i den klubben. Men jag tror det ligger mer på priolistan för Malmö att hitta den här backen som ska vara den här ledarbacken. Man vill ha in en riktig ledarback, och där får jag ganska goda signaler på att det närmar sig verkligen en lösning med Oliver Lauritsen, som man har varit ute efter länge. Man har väl kanske inte pratat samma nivå på lön tidigare, men ja, han är lite taggad på att komma dit, spela med brussan. Där är lite andra danskar i laget, och exakt den spelartypen behöver faktiskt Malmö när man ska gå in i nästa säsong. För jag tycker inte de har en riktig ledartyp i laget. De behöver någon som man kan luta sig mot som lagkapten. Oskar Alsefelt är den naturliga ledaren i gruppen, men han kan inte vara lagkapten.
Nej, jag tycker att det vore en klockren värvning för Malmö. Jag är av åsikten att Malmö behöver få mer in skill, alltså mer spets. Samtidigt är jag också av åsikten att titta på Malmös laguppställning. Jag kan inte säga, när Fredrik Händemar lämnar, vem ska vara kapten i den nuvarande Malmö-truppen? Jag hittar ingen spelare.
Och det är som, nej, du säger, det finns ingen.
Oskar Alsenfelt, absolut, han är en ledare, naturlig på sitt sätt. Men det är klart, det går ju inte. Men då är ju Oliver Lauritsen, skulle ju kunna vara den typen av spelare. Skulle du få honom också på två-treårskontrakt, så kan du bygga lite långsiktigt på honom. Samtidigt finns det finns en utmaning för just Lauritsen. Du måste jobba varje dag med hans snabba fötter. Jobba varje dag. Det blir Lilja, backtränaren där. Han måste varje dag jobba på det där. Annars kommer han få det tufft i SHL.
Ja, men det tror jag också. Det är verkligen en nyckel som de behöver där. Så att, men jag tror också han behövs, och de kommer satsa mycket på att få in honom i laget. Och som sagt, jag hör goda signaler. Jag brukar ändå kunna nosa upp det mesta som händer i den klubben. Så jag tror att det finns väldigt stor chans att han spelar i Malmö.
Men du, vilken avslutningspodd vi hade. Det var ändå rekordlång, nummer ett. Och rekordmånga nyheter, skulle jag vilja säga.
Ja, nej, men det damp väl in en hel del där. Får väl säga att man ågen där till HV71 var väl det som överrumplade dig absolut mest.
Ja, nej, den såg jag inte komma, eftersom jag hade redan räknat in honom i den laguppställningen. När man sitter och liksom kalkylerar lite hur trupperna ska se ut, så tog du mig på, med byxorna nere, skulle jag vilja säga där faktiskt.
Ja, men nu tar vi och summerar, eller vi har summerat en hel säsong i poddvärlden, och vi hoppas väl att vi kan hitta tillbaka här i höst. Vi hoppas att det finns så många som vill att vi ska komma tillbaka här om ett gäng månader.
Ja, men vi har ju storslagna planer. Vi måste ju dela ut det priset som Luleå har fått också i
SM-guld. Alltså, du menar svenska tärningsmästare 2020?
Ja, det måste delas ut. Vi vill ju åka ut på turné och träffa profiler. Vi vill ju, ja, vi har storslagna planer i alla fall.
Ja, vi har verkligen det. Ni kommer nå oss under hela sommaren, hela våren här på våra respektive Twitterkonto, och även i mailboxen om ni vill vara lite mer anonyma. Då har vi då i ett ord sannisvensson@expressen.se, där vi kommer finnas tillgängliga om ni har några feedback, om det är någonting ni vill kritisera eller någonting ni vill berömma.
Det är lite vemod det här, känner jag, är inte det?
Ja, alltså vi vill som inte sagt sluta. Vi ska riva av det där plåstret och bara avsluta helt enkelt.
Jag vill bara fortsätta. Men du, vilken säsong. Tack så hemskt mycket för att ni har varit med oss hela vägen. Det har varit jättekul. Säsongen avslutades i förtid, såklart jättetråkigt. Men det har varit otroligt kul, och man har nästan fått en personlig kontakt med många när man har skickat ut den här frågan. För det är ofta samma namn som dyker upp, vilket har varit härligt.
Ja, jättehärligt att ni har varit med oss. Vi önskar alla en riktigt härlig vår och sommar, och så ser vi fram emot en säsongstart i augusti eller september. Något annat vill vi inte ska ske.
Nej, då, jag klättrar redan på väggarna. Ja, nej, det måste igång. Men tack för att ni har varit med oss. Underbart kul, och på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.